Tack för förtroendet att få stå här idag. Det är inte så ofta numera. Jag tänkte här att det är nog faktiskt ett par år sedan jag predikade sist. Alltså på det här sättet ska jag säga. Jag stod i en talarstol. Däremot så har jag ju fått vara med om hur Gud har visat mig andra sätt att förmedla ett gott budskap till människor. Kanske kommer in på det lite grann här i det jag tänkte säga. En fantastisk inledning tycker jag på den här gudstjänsten, åskådliggjort på ett mycket bra sätt. Och jag ska läsa välkänt ord ifrån Zakaria, den 9:e kapitlet och den 9:e versen. Det står följande: fröjda dig storligen, du dotter Sion. Höj jubelrop, du dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer fattig, ridande på en åsna, på en åsninnas fåle. Han kommer till dig. Så här i advents- och jultider så brukar vi ofta poängtera detta, att Herren kommer. Vi väntar på honom. Advent, det betyder ankomst. Och när jag har tänkt på det här uppdraget, fina uppdraget som jag har fått idag, att få stå här och försöka att förkunna Guds ord, så har jag tänkt på det här. Ankomst. Han kommer, och han kommer till oss. Han kommer till dig. Han kommer till mig. Jag ska börja med att berätta en historia. Den är alltså påhittad. Jag fick några tankar, det är några år sedan nu. Så jag fattade inte pennan, men skrivmaskinen. Och knappade ner några rader. Och det blev en liten berättelse. Och jag ska be att få berätta den. Det här med att berätta en historia, kan man göra det på en talarstol så här i en predikan? Ja, faktiskt så tror jag det. Därför att när jag läser evangelierna så ser jag att Jesus, han hittade på en historia. Han tog en bild, en vardaglig händelse som människor kände igen. Och så sa han så här, han berättade det och sa så här är det med himmelriket. Vi kallar dem för liknelser. Och därför så är jag frimodig och gör, inte likadant, men nästan. Jag ska berätta om det där paret som sitter i sin bostad. Allt är som vanligt. Jag kallar dem för Oskarin, Oskar och Karin. De sitter där i sin lägenhet och folk går förbi ute på gatan. Det är jäkt, det är stress. Alla skyndar för att hinna med. Och mörkret kommer så tidigt så här års och även kylan. När de sitter där, Oskar och Karin, så ringer det i telefonen. Mannen, han reser sig upp och går fram till telefonen och så svarar han: hallå, vem är det? Och så hör han: det är jag, Jesus. Jag tänkte komma och hälsa på hos er om jag får. Ja, men visst är du välkommen. Tänk att du vill hälsa på här hos oss. När kommer du? Ja, jag kommer snart. Du är så välkommen. Och så skyndar han sig tillbaka och när frun frågar vem var som ringde. Ja, men det var Jesus och han undrade om han får komma. Jag sa naturligtvis så är han välkommen. Men nu måste vi göra oss i ordning. Vi måste ju bjuda på någonting. Och han kommer snart, sa han. Så nu är det nog bråttom. Allt var i ordning. Maten framdukar på bordet. Då ringer det på dörrklockan. Ja, det är nog Jesus som kommer nu, säger mannen till sin hustru. Och så går han för att öppna. Så öppnar han dörren och... förlåt att jag ringer på, men jag såg genom fönstret att ni har dukat bordet för att äta. Och jag är så hungrig. Och jag har inga pengar att köpa mat för. Kanske kan ni ge mig något att äta. Mannen som stod där i dörren så tärd ut. Kläderna var slitna och blicken var sorgsen. Och man såg hur han skakade av köld och hunger. Oskar tyckte att han hade hamnat i en mycket svår situation. Dels så tyckte han synd om mannen som stod där i dörren. Men han väntade ju på besök av Jesus. Tyvärr, min herre, sa han. Det går inte så bra nu. Vi väntar nämligen besök av Jesus. Och han kan komma när som helst. Så du måste nog gå nu. Den hungrige mannen bad om ursäkt och gick sin väg. Ny väntan. Så ringer det på dörrklockan igen. Ja, men nu måste det väl vara Jesus som kommer. Utanför står ett litet barn. Och gråter. Jag har gått vilse och nu fryser jag. Får jag komma in och värma mig en stund? Så kan vi ringa till mina föräldrar sen så kan de hämta mig. Nej, säger mannen. Det går inte för vi väntar väldigt fint besök just nu. Jesus ska komma till oss, förstår du. Och då hinner vi inte hjälpa dig. Så stänger mannen och går in. Konstigt att han inte kommer. Han skulle ju komma snart. Paret börjar bli lite oroliga. Men så ringer det på dörren igen. För tredje gången. Och då säger de till varandra. Nu måste väl ändå vara Jesus. Utanför dörren står det en mörkhyad man. Hej, jag har kommit från kriget på mitt landet och har ingen hem. Kan jag bo här några dagar så jag hittar min egen lägenhet att bo i? Nej, tyvärr, säger han. Det går inte för vi väntar ju fint besök. Vi väntar besök av Jesus. Han har sagt att han ska komma snart. Och det är därför vi har lagt mat och ställt i ordning gästrummet. Men här kan du inte komma just nu. Tiden går och paret undrar varför Jesus inte kommer. Säger man. Jag går och ringer. Och kollar. Så ringer han. Hallå Jesus. Du skulle ju komma till oss. Här sitter vi och väntar. Och maten är klar. Och gästrummet är i ordning. Mina kära vänner, säger han. Jag har försökt komma till er tre gånger. Men hela tiden har jag blivit avvisad. Därför har jag gått till andra hem där man välkomnar mig. Texten vi läste här inledningsvis. När människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med sina änglar, då ska han sätta sig på härlighetens tron och alla folk ska samlas inför honom och han ska skilja människorna. Som herden skiljer fåren från getterna. Sen ska kungen säga till dem som står på ena sidan, kom ni som har fått min faders välsignelse och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig, ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig något att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Ja, men när såg vi dig i den situationen? Vad ni har gjort åt en av dessa som är mina minsta, det har ni gjort mot mig. För åtminstone några år sedan så var det ett kaffemärke som hade en reklam. När du får oväntat besök. Ibland har jag tänkt på det där. När du får oväntat besök. Vad gör vi? Ja. Egentligen så skulle det vara en lag hos oss. En fullständigt normal norm. Men ofta så är det väl så att vi, nej tyvärr, det passar inte riktigt nu. Vi har ju planerat. Och det, visst, det är ju jätteroligt att planera in att någon kommer och besöker oss. Igår hade vi planerat att bjuda in några grannar och det var jättetrevligt. De kom och de var ju väntade. Men vad gör vi? Har du tänkt på att vi kanske kan få änglabesök? Det här handlar egentligen inte om så väldigt stora eller märkvärdiga saker, inte som jag ser det i alla fall. Utan det kanske är bara det här att vågar vi ta den här kontakten med grannen, ringa det där samtalet, ge det där uppmuntrande ordet till någon. Alltså det handlar om goda gärningar som var och en av oss kan göra i stort sett dagligen. För detta så behöver vi inte vara rika eller intelligenta eller utrustade på något särskilt sätt. Utan det här handlar ju om enkla tjänster för medmänniskor i vår närhet. Det finns egentligen ingen ursäkt för de som bara går förbi dem som har stora problem. Vi möter ju dem även i vårt lilla samhälle. Vi har ju sett det här i storstäderna en längre tid. Hur människor måste be om allmosor för att överleva. Idag har vi det även i de mindre orterna i vårt land idag. Och jag skulle vilja säga så här att vi kan inte ens överlåta vårt ansvar på församlingen eller staten. Därför att Jesus, jag tror det, vill att vi ska vara personligt engagerade i andra människors behov. Det är faktiskt min tro. I Jesaja, jag ska läsa några verser från det 58:e kapitlet, från vers 3. Vad tjänar det till att vi fastar när du inte ser det? Att vi späker oss när du inte märker det? Men se, på era fastedagar sköter ni era sysslor och alla era arbetare driver ni bara på. Och se, ni håller er fasta med kiv och split, men med hugg och slag av gudlösa nävar. Ni håller inte mer fasta på något sätt att ni kan göra er röst hörd i höjden. Skulle detta vara en fasta sådan som jag vill ha? Skulle detta vara en rätt späkningsdag? Att man hänger med huvudet och ett säv, som ett sävstrå och sätter sig i säck och aska. Vill du kalla sådant att hålla fasta, att fira en dag till Herrens behag? Nej, detta är den fasta som jag vill ha. Att ni lossar orättfärdiga bojor och löser okets band. Att ni ger de förtryckta fria och krossa sönder alla ok. Ja, att du bryter ditt bröd åt den hungrige och skaffar de fattiga och husvilla husrum. Att du klär den nakne var du ser honom och ej drar dig undan för den som är ditt kött och blod. Då skall ljus bryta fram för dig som en morgonrodnad. Och dina sår ska läkas med hast. Och din rätt ska då gå framför dig och Herrens härlighet följa dina spår. Då ska Herren svara, när du åkallar honom, när du ropar, ska han säga, se, här är jag. Om hos dig inte får finnas någon som pålägger ok och pekar finger och talar vad fördärvligt är. Om du delar med dig av din nödtorft åt den hungrige. Och mättar den som är i betryck. Då ska ljus gå upp för dig i mörkret och din natt ska bli lik middagens sken. Om du får besök. Jesus kommer till dig. Herrens härlighet kommer till dig. Om du delar av din nödtorft till och med. Så det är nästan så jag skulle kunna säga, den som ingenting har kan inte säga jag har inget för att inte dela. Något har vi. Du vet, du känner ju till när Jesus berättar i templet om änkan som gav det lilla, lilla, men enda hon hade. Hon gav mer än de andra, säger Jesus. Herrens härlighet kommer till dig. Då ska ljus gå upp för dig i mörkret och din natt ska bli lik middagens sken. I mitt förra arbete som jag hade, nu har jag ju slutat, jag har ju fått statligt underhåll. Det känns riktigt skönt faktiskt. Jag hade ju förmånen, hållit jag på att säga, att gå i pension lite innan jag fyllde 65. Jag har inte fyllt 65 än heller. Det tar ett litet tag till. Men då i mitt förra arbete så såg jag tydligt det här, hur man kan klä Guds kärlek till sina medmänniskor i just en hjälpande hand, ett uppmuntrande ord, ett deltagande i sorgen eller bara ett vänligt bemötande. Jag körde färdtjänst och hade en liten buss. Jag körde en närtrafiklinje i en av Stockholms förorter. Jag berättade lite grann om det här i Slätte för ett par veckor sedan där. Och det märkliga var egentligen att Gud visade mig för ett par år sedan. Jag kommer ihåg, det var första söndagen i mars månad. Eber Wikström, vår tidigare föreståndare i Botkyrka pingstförsamling, predikade den här söndagen. Han predikar om Nikodemus samtal med Jesus. Jesus säger till honom, du måste födas på nytt. Och så säger Eber i sin predikan så här, låt dina tankar födas på nytt. Och jag sitter i bänken som alla andra, håller på att säga, en bänkfyllnad. Och så lyssnar jag till på de där orden, låt dina tankar födas på nytt. Och jag tänker, vad innebär det för mig? Och det kom som en blixt ifrån en klar himmel, rakt in i mitt lilla arma huvud. Din församling är i Rågsved. Rågsved var min arbetsplats. Det var där jag körde min närtrafiklinje. Jag hade 30-40-tal människor. Mest äldre damer med rullator. Alla var kommen till en mognad ålder, kan jag säga. De åkte med mig varje vecka. Ibland flera gånger i veckan. Någon kanske någon gång i veckan. De skulle åka handla, de skulle åka till vårdcentralen eller uträtta något annat ärende. Ibland åkte de också till varandra för att dricka en kopp kaffe kanske eller någonting. Och jag fick vara med och köra de här fina människorna. Och det säger Gud till mig så här när jag sitter där i gudstjänsten första söndagen i mars månad för ett par år sedan. Detta är din församling. Som aktiv församlingsföreståndare när jag jobbade i församlingar så hade jag haft tre ledord. Uppmuntra, vårda, vägled. Jag tittar eller tänker mig själv så här, men visst kan jag uppmuntra de här människorna. Visst kan jag vara med och vårda de här människorna. Visst kan jag vara med och vägleda de här människorna. Det stämde ju in så jättebra. Ja, men det här var ju min församling. Och när jag börjar att tänka så, då öppnar sig fantastiska möjligheter. Och jag berättar för dem att, ja men, ni är min församling nu. Och jag gjorde det med uppmuntrande ord. Med en hjälpande hand. Med vanlig artighet och hyfs helt enkelt. Och då var det någon som sa till mig så här. Jag förstår inte riktigt det här att du har varit pingstpastor. Du som är så snäll. För i hennes värld var kristna i allmänhet och pingstvänner i synnerhet hårda, fördömande människor. Men jag tror faktiskt att även där så gjorde en hjälpande hand och ett vänligt ord verkan. Jag såg det. En äldre man bad mig om en tjänst en dag. Han var 94 år. Han åkte nästan dagligen och hälsade på sin hustru som låg på sjukhemmet i Högdalen. Hon var inför livets slut. Och så säger han så här: du vet Arne, jag är inte religiös, men min hustru har varit troende hela sitt liv och gått i kyrkan. Och nu ligger hon för döden. Vill du följa med upp på sjukhemmet och göra en bön för henne? Och det passade väldigt bra, för det var slutet på min slinga där och jag hade ingen kund den närmaste halvtimman. Så jag sa, jag följer med. Så gick jag upp, följde med honom upp på rummet där hans hustru låg. Jag ställde mig vid kortändan på sängen. Jag böjde huvudet och bad en tyst bön för det här paret. För kvinnan som låg i sängen, för mannen som satt vid hennes sida. Så gick jag därifrån, fortsatte min arbetsdag. Dagen efter så berättade mannen för mig, när jag körde honom nästa dag alltså, att den bönen betydde mycket för hustrun, men även för mig själv. Han hade känt som frid i rummet vad han tar. Vad vi har gjort mot en utav dessa som är vår medmänniska, det har vi gjort mot Jesus. Han säger, jag kommer snart. Och min fråga är, ser vi att det är Jesus som kommer till oss? Förstår du min lilla poäng i det hela? Vi väntar ju på Jesu återkomst, att han ska komma och hämta sin församling. Och det stora uppryckandet ifrån jorden, det gör vi. Men väntar vi att Jesus kan komma och besöka oss idag genom en annan medmänniska? Han kommer fattig ridande på en åsna, på en åsninnas fåle. Vad säger det oss? När Jesus rider in i Jerusalem, så fanns där människor som såg att det var en kung som kom ridande. Och så därför så strödde man ut palmblad på vägen. Medan andra inte såg att det var konungars konung som kom, utan bara ville röja honom ur vägen. Därför att han störde ju deras invanda mönster. Och framförallt, han umgicks ju med tullindrivare och syndare. Han körde inte iväg sjökorskorna som påstod sig kunna, utan påstod sig kunna ge även de förtappade evigt liv. Idag, fjärde söndagen i advent, så vill jag proklamera att Jesus vill komma just till dig. Är du beredd att välkomna honom när han kommer? I den fattiges gestalt? I den hungriges skepnad? Eller i den hemlöses och hjälpsökandes situation? Må det sägas om oss: jag var hungrig, ni gav mig att äta. Amen. Herre, så ber vi dig om din nåd att få vara med och tjäna dig ytterligare en tid. Att få vara en medmänniska, en hjälpande hand, ett stöd, att ge uppmuntran, sprida glädje och ljus där vi går. Amen.